Tyskarna hade ryckt fram drygt 30 mil på bara 7 dagar och nådde Engelska kanalen den 20 maj. I England rapporterade dagstidningen Daily Telegraph att telefonförbindelserna mellan Paris och London hade avbrutits. En talesman för engelska postverket sa att han inte visste när normal trafik skulle kunna återupptas. Med de tyska pansarstyrkorna vid kusten var de allierade trupperna i Belgien avskurna söderut. Fransmännen gjorde ett senkommet och rätt halvhjärtat försök att öppna en väg fram till dem. Deras förklaring till misslyckandet var att britterna hade svikit dem.
The recriminations started with the unilateral withdrawal of the British army. The orders were to attack southwards near Arras. And without warning, we happened to know that the British were withdrawing to Dunkirk. We have not the right to criticize this too much because, after all, we were the bosses and we lost the battle. And this gives a good excuse for the British to be selfish. But anyway, they were very selfish.
Den 25 maj 1940 föll Boulogne. Dagen därpå var det Calais tur. Utnämningen av Egan till ÖB hade gett fransmännen en viss optimism. Men den försvann snabbt när hans motanfall misslyckades. Underrättelsen om Belgiens kapitulation nådde Paris den 28 maj. Efter det blev stämningen allt mer defaitistisk.
I think the defeatism came at the top. There was a very strong peace move among certain politicians. Some of them were even pro-German and wanted jobs with the Germans. When things went badly, this group got larger and became more dominant.
Konseljpresident Renault spjärnade emot så gott han kunde genom att avskeda några av de svagare ministrarna och ta in starkare män. En av dem var Charles de Gaulle, som nu gjorde sin första entré på den politiska arenan. Men regeringen hade inte längre någon egentlig kontroll över krigföringen. Kanske var det därför det hölls en speciell gudstjänst med förbön söndagen före Dunkerque.
The French very soon accepted the idea of defeat and surrender. To them it was rather a conception of the old days of the royalty when you just exchanged a couple of provinces, paid a certain number of millions, and then called it a day hoping you'd be more lucky next time.
Dunkerque föll den 4 juni. Hitler gav order om att kyrkklockorna skulle ringa i 3 dagar över hela Tyskland som en markering av det han beskrev som tidernas största tyska seger. Dagen efter Dunkerques fall inledde tyskarna sin andra stora offensiv i väst. Trots att de franska styrkorna nu inte ens uppgick till hälften av de tyska kämpade fransmännen hårdare än de någon gång hade gjort under slaget om Meuse. Men efter 3 dygns blodiga strider drabbades Frankrike av ännu en katastrof.
Thank you.
Nytt genombrott av Rommel. På några timmar hade han nått scen i Rouen. På andra håll hade pansarförbanden tagit sig igenom den centrala delen av Frankrike utan större problem. Alla vägar ledde till Paris. Den 10 juni lämnade den franska regeringen huvudstaden. Samma dag drog Mussolini in Italien i kriget.
The day we left Paris, we went to this Vincennes headquarters of Gamelin, and we had on the radio all the songs and music of the Italian War, you know, Giovinezza and all that, you know. And we thought. And that is where I heard the first time somebody say, it can't go on like that. We must have an armistice.
We had the greatest difficulty getting out of Paris because everybody, although Paris was empty, all the roads outside Paris were absolutely full of motor cars. People even going in and out of the trees at the side to try and get ahead. But we were able to get off the main roads into the countryside. And then it was most extraordinary because it was beautiful weather. All the villagers were very welcoming and brought out their best cognac, their best wine, because they said, what's the good of leaving it for the Germans?
Arriving in the airspace over Paris, I observed that great columns of German infantry had already entered the town. Observing this and remembering that we had failed to reach this goal all through the First World War, I felt such joy and exultation that I asked the pilot of my small plane, a so-called Stork, whether it would be possible to perform a landing on the Place de la Concorde. After circling around some time, he and we came down on the Place de la Concorde, which was entirely free of any traffic, and landed on the outside of the Champs-Élysées.
Två dagar efter Paris fall anhöll den nye konseljpresidenten Marshal Pétain om vapenstillestånd. Renault hade motsatt sig en separat fred och avgått. På de flesta håll i Frankrike mottogs nyheten om vapenstillestånd med lättnad. Hitler begärde att förhandlingarna skulle föras i Marschalk Foch's gamla järnvägsvagn i Compiègne, där 1918 års vapenstillestånd hade undertecknats. En oerhörd förödmjukelse för Frankrike. När fransmännen hade undertecknat fördraget lät Hitler förstöra platsen. Tyskland hade hämnats. I Parisradion, nu kontrollerad av tyskarna, kunde man höra vapenstillståndsvillkoren. Solennellement et expressément, il ne formulera aucune Fick Paris anpassa sig till ny sorts turister. Bland de första var Hitler själv, som gjorde sitt första och enda besök i staden. Och det var bara en snabb visit. Under fyra dystra år skulle Frankrike vara ockuperat. En del fransmän fortsatte att kämpa, i motståndsrörelsen eller från utlandet. Andra fogade sig resignerat. Många anslöt sig till Hitlers nyordning som den gestaltades av Vichy-regimen. För Paris återstod ännu en förödmjukelse. Den tyska segerparaden följde exakt samma väg som den franska hade tagit efter första världskriget. Bara fem veckor hade den tyska krigsmakten kuvat sin arvfiende. Med Winston Churchills ord: slaget om Frankrike är över. Slaget om Storbritannien kan ta sin början.